Skitad du den eller?
Ja, jag fick den.
Där kom den. Kom igen nu Britt-Marie.
7 år senare. Här, kom igen nu Britt-Marie, killen idag.
Nu slår på honom.
Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu Britt-Marie, kör för fan. Kom igen nu
Britt-Marie, kör för fan. Men usch.
Har ni sett remixen?
Milan, Sverigepodden lever i allra högsta grad. Det är bara vi som är med och gör podden som inte har haft så mycket liv till övers de här sista veckorna. Därför blev det ingen podd förra veckan, men den här veckan har vi lyckats få till en fredagspodd i alla fall. Vad har ni för er, grabbar?
Ja, det är mycket i skolan nu. Och sen så... Jag vet inte, det har varit en del evenemang hela veckan. Och sen plus mycket i skolan, så har varit svårt att hinna med.
Evenemang låter ju fantastiskt exotiskt.
Ja, jo, det var roligt, roligt faktiskt. Här middag bland annat.
Oj, trevligt. Du då, Midde?
Ja, jag har så mycket i skolan nu. Sista kursen innan sommaren. Och så jobbar jag en del. Och så har jag åkt på en fotskada. Bara från ingenstans har den kommit. Så jag har faktiskt mer förståelse för El Sharawi och de här glaslirarna, Pato. Som bara blir skadade från ingenstans och blir borta. Jag är extra knäckig. Jag är en hel del som fotbollsdomare, så jag har fått lämna återbud i en hel del matcher nu. Så jag får nog fixa lite med Milan Lab, så jag är tillbaka snart.
Mm. Var ju en, fick en liten halvfråga där om just Milan Lab, att vi skulle snacka lite om det. Och det tycker jag att du avklarade bra.
Djup analys, tycker jag.
Ja, verkligen. Jag tycker inte vi behöver gå så mycket djupare på det. Men det är ju väldigt tråkigt att du har skadat dig.
Då är jag tillbaka om några månader då. Eller?
Ja, jag hoppas att jag är tillbaka nästa vecka. Men jag säger det 2 månader. Så. hade jag jobbat med Milan Lab kanske det hade varit om 2 månader.
När du jobbar på egen hand, har du bara märke?
Ja, typ.
Det sa jag faktiskt Zlatan om Milan Lab, kom ihåg när han var i klubben. Att han höll sig därifrån. Det gick bättre så, tyckte han.
Mm.
Nej, men jag har varit hos bra sjukgymnast.
Då kanske vi ska skicka våra skadade Milan-spelare till dem sen också. Ifall det är så att det fungerar för dig.
Det är alltså i Svalöv det finns.
Ja.
En är i Svalöv och den andra i Marieholm. Så
det är där det händer.
Absolut. Life väntar på dem.
Men ska vi försöka på något vis ta oss... Det känns som att det var så himla länge sedan vi pratade. Och jag har ju också varit sjukt upptagen de här senaste veckorna. Så det känns som att jag liksom egentligen inte har koll på någonting. Det hade kanske varit bättre om någon av våra lyssnare hade hoppat in och kört den här podden. För man känner sig ordentligt lost i allt som händer. Samtidigt som det känns som att det inte händer någonting. Vad som hände i söndags var i alla fall att Milan förlorade mot Sassuolo. Jag såg tyvärr inte den matchen i och med att jag var i Göteborg och kollade på Svenska cupen-finalen istället. Jag hann bara se någon 10 minuter eller någonting. Men vad säger ni om den matchen och vad säger ni om framförallt Berardi, Milan-dödaren?
Ja, alltså du missar inte mycket egentligen, förutom Berardis show. Först var det ju målet som inte skulle ha hjälpt. Bollen var inte helt inne. Men jag förstår att det är svårt för en domare att se de där centimeterna som inte var inne. Och de får ju en 2-0-ledning då som Milan faktiskt lyckas komma tillbaka. Och på något sätt ändå äger matchen där faktiskt. Men sen så gör ju... Eller sen får ju Bonaventura ett hjärnsläpp och tar med händerna. Och då blir ju inte matchen så lik längre. Och Sassuolo får ta tag i taktpinnarna och vinna.
Jag har faktiskt en kommentar just där. Det är inte lätt för domarna. Förutom om man är straffområdesdomare. Står 1 meter ifrån. Står perfekt på linjen och ingen som skymmer. Då är det inte så svårt att säga att den bollen inte är inne. Jag vet på våra träningar som när vi går... kurser för assisterande, så kör vi mycket på det att många andningar som visar hur svårt det är att se om man inte hänger med hela vägen ner till linjen när ett skott går. Står man på linjen så ser man exakt allting. Alltså särskilt när det inte är någon spelare i vägen. Därför tycker jag att han är straffområdesdomaren som förmodligen är den som tar beslutet. Att han gör ett dåligt jobb där.
Men gör inte de ganska ofta där straffområdesdomarna? Det är väl sällan de gör ett bra jobb?
Jag tror att de gör ett bättre jobb än vi tror. Det är väl mest för att de inte har någon pipa eller en flagga att vifta med som vi tror att de är helt meningslösa och tar inga beslut. Jag tror att de är med rätt mycket alltså, via headseten. Att de gör ett bättre jobb och att de är mer meningsfulla än vi tror. Men i just det fallet så är han totalt... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är en jättetabbe. Visst att det är en tabbe av Diego Lopez först. Det kan vi inte komma undan. Han ska inte skylla allting på domaren. Han ska ju inte tappa det skottet. Men han redde ju ut det. Jag tror det var Martin Åslund som var kommentator. Han sa det. Han redde ju ut det. Men ändå inte. För att domaren gör ett misstag. Men visst, han ska ju aldrig bjuda in till det. Till att det misstaget ska kunna ske. Om inte Diego Lopez hade gjort sitt.
Alltså det känns ju som att de här straffmålsdomarna, de kommer ju mest till nytta liksom. Vi alltså knepiga fasta situationer där det kan vara svårt för en huvuddomare och en assisterande domare att liksom verkligen se allt som händer. Och där ser man ibland att de faktiskt tar beslut som stämmer. Men så är det ju ja, som väldigt dumt att det blev så här fel den här gången.
Men vad gäller just det här med att bollar är inne eller inte? För att om jag minns rätt så var ju Inzaghi ganska mycket på det efter matchen att han tycker att den här teknologin som kommer att testas i Serie A från och med nästa säsong är oerhört viktig. Vi har ju varit inne på den diskussionen tidigare också, men vad är det, alltså, känner ni ännu mer efter den här matchen att den verkligen behövs?
Jag är för teknologi vad gäller just detta sammanhanget med mållinjen. För där är det inte en tolkningsfråga. Antingen är hela bollen inne eller så är inte hela bollen inne. Och det är lättare att avgöra med hjälp av teknologin. Och de har ju fixat det så bra nu i Premier League till exempel. Där det bara plingar till i domarens klocka och han ser direkt om det är mål. Eller ja, det kanske inte plingar till men vibrerar eller något. Det är ju annan sak om man skulle ha haft teknik för att avgöra ifall det är en straff. Liksom, fällde han honom eller inte. Där kan man ju diskutera om man vill ha det eller inte. Men just mållinjen tycker jag man ska ha. Och dessa, en sak jag inte förstår är varför straffområdesdomarna står på samma sida som de assisterande. Hade det inte varit bättre om han hade stått på andra sidan målet så hade assisterande sett hela linjen från sin vinkel och straffområdesdomarna hade sett hela från andra sidan så hade de kunnat diskutera inne eller inte.
Det var rätt lustigt faktiskt, för att jag tänkte faktiskt fråga dig om du visste anledningen till det, i och med att du har gått sådana kurser. För att jag tycker också det är väldigt märkligt att han står på den sidan. Det känns liksom helt fel bara.
Dessutom är det ju, alltså, låt säga straffsituationen på höger sidan av straffområdet. Det ser ju assisterande och straffområdesdomaren och domaren. Det man ska inte säga huvuddomare längre, det är de enda. Medan på andra sidan så är det i princip bara domaren som ser det. Det är ju också lite så, om det sker på höger sidan straffområdet så är det tre som ser det och på andra sidan är det bara en. Om ni förstår vad jag menar.
Ja,
absolut,
jag är
med.
Alltså det är ju märkligt på alla sätt.
Men vad tänker ni på kring just, för det känns som att den här mållinjeteknologin ändå är ganska glasklar att den behövs. Det var ju ett till mål där som var en misstänkt offside. Vad säger ni om den situationen?
Nu kommer jag inte riktigt ihåg om det. Alltså det var ju på håret det där. Alltså. Jag kommer ihåg att vi har diskuterat det någon podd för kanske ett år sedan. Någonting. Då var jag för, alltså jag är för målkameror. När det är liksom på mållinjen, precis som middag, va? Men sånt här med liksom att det finns ju vissa som vill dra ännu längre att alltså offside kameror eller vad man ska säga, som domaren kan se om det var offside eller inte. Det tycker inte jag man ska ha på samma sätt faktiskt.
Nej, det kan jag hålla med.
Det tycker inte jag heller, så jag håller med och börjar på. Just den situationen kommer jag heller inte ihåg, för man var så,
nej, jag kommer inte ihåg.
Jag var så liksom uppgiven redan efter första målet.
Jag kommer inte ihåg om det var precis offside, om det var precis onside. Va? Men Ja, alltså jag, men, jag tycker liksom, det är inget jag stör mig på ifall det var liksom 2 centimeter offside. Alltså, jag gör inte det.
Nej, och det, alltså, är man så dum som man sätter Bonera när man, på den kanten där man vet att Berardi spelar, så ska man ha det. Lite så tänker jag.
Då kan det inte gå annat än åt helvete.
Ja, exakt.
I en sån situation så kan det bara gå åt helvete, tyvärr. Som hemåtlöpning.
Men någonting positivt från matchen, vad El-Sharawi hoppade in, om jag har läst till mig rätt.
Jo, helt rätt.
Vad, hur såg han ut för mig som inte såg, och andra som kanske inte heller såg matchen?
Ja, precis, säga att det inte var så jättemycket positivt. Han tror på sig ett onödigt gult kort, men samtidigt så hoppar han ju in i ett läge där Milan inte har någonting. Så det, man förväntar sig inte att han skulle skapa någonting heller. Man hade ingen som gick framåt, och det var uppgivet helt enkelt. Och Sosa fick ett rött till sen, så ja.
Det var ju också trams i den utvisningen. Alltså Bonaventuras tycker jag inte var konstig, men alltså Sosa var ju liksom, det kändes jätteöverdrivet.
Men jag har inte sett det, just den situationen, vad var det som hände?
Det var väl, alltså han gick in rätt hårt med ena dopp. Alltså ena foten var liksom dobbarna mot, men det känns som att det är mer gult liksom.
Ja, alltså det var mer våldslöst än våldsamt.
Ja, ja, ja.
Och det är ju skillnaden mellan gult och rött. Jag tycker också det är ett gult kort.
Men ja, det känns onödigt att domaren liksom har tagit upp det röda faktiskt.
Men jag tycker att spelarna efter matchen snackar ju jättemycket om domarens insats, hur den avgör matchen och sånt. Istället för att bara ta sig i kragen. Varför skulle de ligga under med 2-0?
Men sånt där ska spelare bara hålla käften om, tycker jag.
Inga svordomar, typ, Therese.
Ja, ursäkta.
Eller Bonaventuras utvisning. Visst, alltså det första gula fan för snack. Vi vet inte vad han sa.
Jo, men jag tycker det var, alltså det har jag läst att många tyckte var emot det. Men samtidigt, han skriker åt domaren när han, alltså det är ju protest liksom. Och yeah, domarna har ju blivit mer och mer alltså så här, liksom att sånt kan inte accepteras. Det är ju ett gult. Och sen det andra gula, jag vet inte vad han gör. Han liksom försöker fånga bollen med händerna. Så jag tyckte inte det var så jättekonstigt att han blir utvisad.
Nej, inte jag heller. Men enligt Inzaghi säger han bara, ja, först, vad sa han? Andra gula går att diskutera, men första var helt felaktigt. Och sen tyckte han inte att Sosa svarade ut, och tyckte han inte att det var mål, och så tyckte han att det var offside. Och så sammanfattade han det som att domaren gjorde för många avgörande misstag. Han ville ju få det till att alla de 4 besluten var fel. Jag håller ju inte med. Men istället för att snacka om sitt egna lag och sina uttagningar, varför han sätter Bonera på vänsterkanten till exempel. Och istället för att säga att Bonaventura, sånt ska inte få ske, att i det läget när vi får matchen framåt att man får sånt hjärnsläpp, så går han ut och, jag vet inte, bara skylla allting på domaren. Jag tycker det är lite fegt, både av Inzaghi och av de spelarna som intervjuades efter matchen, bland annat Paulina.
Ja, det var så synd att det hände med Bonaventura, för det var liksom ett väldigt intressant skede i matchen när Milan, alltså Milan hade fått sitt 2-2 och de hade ju verkligen liksom matchen då. Så ja, jag stör mig fortfarande på att Bonaventura gjorde det.
Det var så att han var ju Milans överlägset bästa spelare tills han blev utvisad. Alltså enligt mig i alla fall. Både första och andra, han drev framåt, han tog hem jobbet, han slog inte bort bollar, han var aktiv hela tiden. Han gjorde någonting bra med bollen varje gång han hade den. Och sen så bara kommer det hjärnsläppet. Som du säger,
han var ju jätte, alltså han hade ju en riktigt bra form ett tag där under hösten och det är liksom det vintern, men sen har det faktiskt gått ner lite. Han har varit sämre än det matchen, men nu har han ändå sett lite bättre ut. Så, ja.
Men nu blir vi utan honom på söndag när det är Milan-Torino. Sen efter det så är det ju bara en match kvar den 31 maj. Som är Atalanta, va? Måste det vara som är kvar. Vad tror ni, vad har ni för, efter att ha sett söndagens match, vad har ni för tankar kring de 2 sista omgångarna? Det, vi har ju, alltså, det betyder ju ingenting. Det spelar egentligen ingen roll hur det går, om man ska vara lite krass. Men det går ju ändå att snacka lite om vad vi vill och hoppas och tror.
Ja, det känns ju klart som att Milan har spelat tillgängliga mot Torino. Faktiskt, det är en del skador. Och...
ja, det är väldigt tunt.
Och sen utvisningarna på det också, va? Så, nej. Det gäller bara att gå ut och göra det bra. Alltså, försöka göra det bästa situationen.
Men är det Menes sista avstängda match, den här som kommer nu? Eller hur många år han...
Jo.
Sen han är så, tillbaka till sista.
Exakt.
Ja.
Jag läste att... Boketti spelar vänsterback och så El Shaarawy startar längst upp till vänster och stöpper Bonaventura. I övrigt är elvan samma som mot Sassuolo, om jag inte minns helt fel. Honda, Destro, El Shaarawy längst upp och så De Jong, Pauli, Van Hinkel på mitten. Paletta, Alex, mittbackar.
Jag läste det efter matchen när Fonda hade blivit, eller fått böter. Och
den för filmningen?
Ja, han gjorde en filmning och han föll.
Helt rätt tycker jag.
Ja, han har fått 2000 euro.
Det är, och tack för att du påminner mig. Just det läget. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Sassuolo hade, jag tror att det var en passsituation. Och så får Milan ett omställningsläge om man kommer 3-2 först. Och sen så blir det 3-3. Och det är Honda, det är Destro och det är, jag vet inte vem mer det var. Alltså så fruktansvärt dåligt att inte utnyttja det läget bättre. Och det är främst för att Honda är så jävla seg. Där svor jag också. Förlåt, Per. Men jag fattar inte. Hade Inzaghi bytt in El Shaarawy tidigare, tänk om han hade varit med i den situationen istället. Den perfekta omställningsspelaren. Han hade ju passat perfekt där när det fortfarande stod 2-2 och man hade precis fått utvisningen. Bytte direkt. Bytt ut antingen Honda eller Destro mot El Shaarawy. Men han körde Destro Pazzini byte. Ja, alltså, vad skulle det hjälpa?
Han älskar ju att sätta in Pazzini.
Ja, men jag fattar inte. Vad skulle det hjälpa i det läget? Milan har fallit hem lite, Sassuolo kontrollerar matchen. Enda chansen för Milan är ju omställningar. Så byter han ut Destro och tar in Pazzini.
Då blir hans flickvän glad.
Ja, jag skiter fullständigt i henne. Jag blir inte glad i alla fall.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Men det är väl lite det som har varit Inzaghis stora svaghet. Det är väl det som har gjort att han inte har lyckats också. Att han inte är särskilt smart egentligen. Rent taktiskt. Det känns som att det är väldigt ofta han inte lyckas särskilt bra. När han ska göra avgörande biten liksom.
Men... Det finns helt klart med att hämta faktiskt.
Men nu är det ju snart som sagt. Den här säsongen är ju snart slut. Jag tror att vi kan förvänta oss att Inzaghi får gå. Och någon ny kommer in. Och det är ju lite det här också som våra lyssnare vill att vi pratar om den här veckan. Vad man kan hoppas och förvänta sig inför sommaren. Och... Det har ju skett lite nytt. Vi ska inte gå in allt för djupt på allt för mycket. För att det har vi gjort. Det känns som att vi har haft tema sommar på de senaste avsnitten. Men vad är det nyaste kring Ancelotti-karusellen? För det är väl ändå det som är mest aktuellt just nu.
Alltså det absolut senaste idag. Det var att media sett rapporterade att han var tveksam till en återvändning till Milan. Det är då på grund av att Milan spelar Europa nästa säsong. Men ja, alltså under gårdagen var det väldigt många rykten. Det var ju om att Berlusconi hade ringt honom och läste något treårskontrakt. Men ja, alltså det blir bara aktuellt ifall en Mr. B träder in i klubben och kan erbjuda värvningar liksom.
Det senaste jag läste är att Ancelotti var, jag vet inte om han hade haft någon presskonferens eller om det bara var en vanlig intervju. Jag tror nästan det var en presskonferens han höll. Och han pratade då om att han är inställd på att vara kvar och att de fortfarande inte pratat med klubben, men han sa att han är inställd på att vara kvar i Real Madrid. Hans relation med Florentino Perez är bra, och men de ska sätta sig ner och snacka efter sista omgången helt enkelt. Men han är inställd på att vara kvar och han vill inte gå. Dessutom läste jag på Twitter, då vet jag inte vilken källa de använde, att han bara vill gå till en Champions League-klubb. Då vet jag inte hur mycket det stämmer.
Det känns ju som att det ligger ju någon typ av logik i att en tränare som Ancelotti inte vill ta över ett Milan som är skitdåligt. Där det inte finns någon tydlig plan. Jag kan tänka mig, även om han säkert känner att han vill spela Europaspel, så tror jag ändå att om inte bara just pratar om honom, men en tränare som honom kan ju säkert vara intresserad av att komma in i ett Milan om en tydlig plan finns. Om man får liksom en tydlig redovisning av så här ska vi göra och liksom den här typen av spelare ska in och det här och det här och det här ska ske och inom liksom 2 år kommer vi att spela i Europa igen. Och vi behöver dig också. Då tror jag att en sån typ av spelare kan vara, eller spelare, tränare kan vara intresserad av att gå in i en klubb som Milan. Men inte så som det känns som att det är nu med att det är väldigt osäkert om vem som ska köpa klubben. Om någon ska köpa klubben, alltså om det kommer några investerare och vad som faktiskt kan ske.
Alltså dessutom känns det inte som att Ancelotti är en tränare som är särskilt bra om han inte har de här storstjärnorna. Eller är det bara jag? Alltså, tänk på det här lite trötta Milan. Vad kan det ha varit? 2009, eller? Typ.
Ja.
Ja, då gick det inte jättebra.
2008-2009, något sånt. Då när vi spelade UEFA-cupen och vi slutade 5-6 i ligan. Då hade vi ändå några stora namn i truppen. Fast att truppen var lite sämre. Då gick det plötsligt inte lika bra för Ancelotti. Han känns mer som en tränare som ska ta hand om ett lag fullt med stjärnor, för han verkar ha auktoritet och han är ju taktiskt smart, men han behöver en bra trupp. Jag är ändå mer för en sån tränare som Emery. Jag gillar honom väldigt mycket. Han verkar kunna göra ett bra lag av individer som är mindre bra, om ni förstår. Alltså, de är ju bra, men de är inte några storstjärnor, och det är kanske det Milan behöver just nu. I uppbyggnadsfasen i alla fall. För jag tror inte att några stjärnor anländer direkt. Oavsett vem som investerar och talar om.
Nej,
alltså det känns lite som att, alltså precis som Eken Therese sa, att Milan ligger kanske lite för nära botten just nu. För att det verkligen ska vara alltså liksom roligt för Ancelotti att ta över. Alltså inspirerande. Det hade varit annorlunda om Inzaghi hade liksom kommit. Alltså på något sätt tagit klubben upp sedan Seedorf, och att man såg en ljusare framtid. Det gör man inte riktigt just nu. Det är, på något sätt kanske det känns mer aktuellt med en annan lite mindre tränare som kanske får klubben på fötter. Och en investerare och om några år kanske han låter det aktuellt.
Men det känns ju som att väldigt många milanister har ju, för de som har sett How I Met Your Mother, när de förklarar vad relationship goggles är, att man har dem på sig, att man bara ser tillbaka på Ancelotti och hans liksom storhetsår och allt sånt där, och att man tänker att bara vi får hem honom så kommer det här bli helt fantastiskt. Det känns ju som att väldigt många, vilket jag också förstår, om man inte har, som vi, inget liv och sitter och liksom läser och grottar ner sig och snackar om allt som rör Milan, då kanske man inte tänker tillräckligt långt att det är mer som krävs än att bara, för jag tänker det är samma sak med alla som hoppas för sitt liv att Zlatan ska komma tillbaka. Att man är för mycket så här, att man gärna tror att bara en gammal legendar kommer tillbaka så kommer det att bli bra igen också. För att den personen kommer att kunna lösa allting. Och det är lite där mycket som vi är inne på också, att det kommer liksom inte lösa allting, för att det är mer som måste stämma för att det ska bli bra på riktigt. Annars blir det ju ett fuskbygge av det hela. Om man bara liksom ska leva eller försöka glida på någon glory-våg liksom.
Det jag tänker är att, eller jag tar det på.
Bara snabbt. Alltså så var det lite när man värvade Kakao.
Ja, exakt.
Andra gången här. Att liksom helt plötsligt så glömde ju Milan-supportarna lite vilket läge man befann sig. Och det kvittade liksom Kakao hemma. Då alla var nöjda.
Mm.
Jag tänkte på det här att Ancelotti tränade ju Grande Milan. Det var inte han som skapade Grande Milan.
Precis.
Och det är ju Grande Milan vi ska skapa nu igen.
Ja.
För just nu är vi allt annat än Grande.
Ja, bra sammanfattat. Men jag tänker på Om man ser till, vi har varit inne på dem tidigare också, det går ju inte att undgå att Juventus är Italiens och en av Europas just nu starkast lysande stjärnor, i och med att de har tagit sig till en Champions League-final. Och de vann ju Coppa Italia här i onsdags och har ju redan vunnit ligan i januari, typ. Vad, de har ju ändå på något sätt gjort det här som vi Milan-supportrar hoppas att Milan också ska göra. De har ju byggt upp sig och de har byggt upp någonting som har blivit helt fantastiskt. Och de har ju blivit ett lag som det känns som att i princip vilken tränare som helst skulle kunna ta över och göra det bra med. Finns det någonting i er som känner att det finns någonting som man kan ta efter av Juventus i just det här läget?
Jag tänker på två saker. Du sa Juventus är ett lag. Och sen så fortsatte du med att som vilken tränare som helst hade kunnat ta över. Men jag tänkte just, de är så mycket ett lag. Alla jobbar för varandra. Det är den här attityden, inställningen, mentaliteten som måste in. Där hjälpte Conte dem jättemycket. Fan var den här vinnarskallen och Juventus-älskaren som motiverade alla. Och jag tror att alla i hela klubben, inte bara spelare utan även uppåt till ledningen, motiverades av det här. Vi ska bara framåt, vi ska bara vinna, vi ska bli bättre hela tiden. Dessutom byggde de bakifrån när de byggde upp sitt lag. Ja, det är i alla fall känslan jag har, att först så var det liksom Chiellini och Stomanin Barzagli och sen så bara fortsatte det framåt och framåt. Sen när man fick in TVs då förra säsongen, då kändes som att bygget är slutfört. Och det blir ju bara bättre och bättre nu, fast de inte förändrar. De förändrade ju inte så mycket förra sommaren.
Exakt.
Och nu har de tagit in alltså lite så här dussinspelare som är backup i kuppen, och så har de ju alltså så här, en bra andra målis precis som vi har i Abiati. De har lite spelare som hoppar in, men de gör jobbet även fast det är Storaro och vad de heter nu, Romulo och de här som kommer från hela Verona. De gör ändå jobbet för att det är så de är uppbyggda. Det de gör på träning, att alla offrar sig för varandra. I Milan, vi bara klagar. Köper vi in en bra spelare, alltså fast att det är en bra spelare, det snackas om Bertolacci nu från Genoa. Köps han in så tycker jag personligen att det är en bra värvning, för han kan tillföra någonting till laget. Men jag är säker på att 60-70% av fansen tänker ännu en skitledare från Genoa. Vi är AC Genoa. Alltså typ såhär, det är tråkig attityd. Juventus känns som att fansen, ledningen, spelarna, tränaren, alltihop är ett.
Alla de lever i harmoni på ett annat sätt.
Exakt. De var ju nere i Serie B och sen så slutade de 7-8-2 säsonger i rad i Serie A. De hade dåligt lag. Men alla var ändå där. Alla trodde på att det blir bara bättre. Hos oss känns som att alla tänker, nu blir det ännu sämre.
Mm.
Det var inte vår kära vän Albas som sa det någon gång att det kanske krävs att att Milan åker ner till Serie B.
Ja, han har varit inne på det väldigt mycket.
Ja.
Har han. Men vi får väl se vad det är som sagt, vi vet ju inte, och det är många som vill veta vem som kommer att köpa Milan, och ni får helt enkelt vänta och se. Vi vet inte heller. Egentligen vet ju inte vi mer än vad någon annan gör. Vi läser ju på samma sidor och har exakt samma källor som är öppna och tillgängliga för alla. Det enda vi kan göra är ju att spekulera liksom. Så vi har ju ingen aning om hur det händer. Jag vill bara fråga en sak om det här Juventus innan vi går vidare med det här avsnittet. Jag vet ju att övriga Serie A-fans är ju otroligt delade i den här frågan om att Juventus går som ett nyoljat tåg. Antingen så älskar man det och känner att det är bra för italiensk fotboll, eller så hatar man det för att man hatar helt enkelt och inte tycker att Juventus ska ha det så bra som de ändå har det just nu. Vart står ni i den frågan? Är det liksom yay or nej på den?
Alltså jag kan säga som så, inför den här Champions League-finalen nu om någon vecka, Barcelona mot Juventus, alltså det är pest eller coolare för mig. Det är faktiskt, det är inga favoritlag någonstans. Det är inga lag som ens kan tycka om lite.
Nej, men jag tänker just liksom italiensk fotbolls- och Serie A-mässigt. Hur känns det att Juventus ändå är i den här finalen?
Jag tyckte ändå det var bra att de gick rätt långt i Champions League. Så nu har hon kanske gått lite för långt.
Ja, det hade räckt med semifinal.
Ja, där har jag varit nöjlig.
Ja.
Jag kan ju säga att jag hejade på dem fram till då mot Real Madrid och hoppades jag väl skulle gå vidare. Men nu i finalen, nu vet jag inte, det jag håller med Per, jag vet inte vilket som vore värre om Juventus eller Barcelona vann. Men samtidigt har jag känt att folk som vet att jag följer italiensk fotboll som själva inte följer det, och bara, ja men fan, är ni på gång uppåt eller? Typ så här, fan, Juventus Champions League-final, ni är snart tillbaka i italiensk fotboll och lite så här. Och det är då man börjar tänka till lite att det kanske ändå är bra, alltså även för Milan, att italiensk fotboll lyfts. Sen vill man ju inte att det skulle vara tack vare Juventus. Man hade ju hellre önskat att det var Milan som
så är det ju absolut.
Som slog liksom från underläge och bara visade alla att Italien är med. Och så kunde man ju glädjas på två sätt, att bara, nu är hela Italien med. Men det är mitt Milan som har gjort det, vi är Italiens stolthet. Just nu, hur ont det än gör att säga för oss allihop, men Juventus är ju de som är Italiens stolthet utåt.
Mm. Så är det.
Sen kanske vi inte ska snacka för mycket Juventus, för det är en Milan-podd, men vi kan inte, oavsett vad man tycker, så kan man ju inte komma ifrån det att vi har inte mycket att säga till om just nu. Det har Juventus.
Man kan inte heller komma ifrån att Juventus är ett föredöme. Det är väldigt många som hakar upp sig på det som vi var inne på i början av den här podden, med felaktigt dömda mål och att få domslut med eller emot sig. Men det går liksom inte att egentligen gömma sig bakom det och säga att Juventus har gjort det här för att de köper domare eller för att, alltså någonting sånt. Det går liksom inte ens att, det är bara patetiskt att försöka få det till det, för att Juventus är så sjukt bra just nu. Och det är som du säger, det är ju de som är italiensk fotbolls ansikte utåt just nu. Det är ju de, och sen var det ju, vi får inte glömma heller att både Napoli och Fiorentina spelade ju semifinal i Europa League också, vilket även det är ju skönt för italiensk fotboll liksom.
Tråkigt att ingen av dem gick till final.
Mm, faktiskt. Det är en riktig skitfinal i Europa League istället.
Jag måste bara tillägga en sista sak kring Juventus.
Mm.
En viktig sak som jag tror också förändrat deras sätt helt och hållet, alltså det är ju Giuseppe Marotta, heter han va? Sportchefen.
Mm. Mm.
Alltså, han har ju lyckats med så många bra värvningar. Tänk, innan honom värvade man Diego från Werder Bremen på typ 30 mille. Man värvade Elia, man värvade, jag vet inte hur mycket pengar man la på Amauri, Quagliarella, Matri. Matri som ju spelar nu och avgjorde koppan.
Mm.
Men nu har han istället fixat honom så att typ Milan betalar hans lön eller någonting. Marotta har ju varit så fruktansvärt bra för Juventus sedan han tog över efter alla de som satt i styrelsen innan. Och han har faktiskt, det är svårt att peka på en dålig värvning från just honom sedan han tog över. Han har varit klockren, han har fixat de här unga talangerna som gått gratis, alltså bland annat Pogba och han Koeman, eller hur man uttalar hans namn. Han har fixat, liksom, han drog hem Barzagli från Wolfsburg, var det va?
Ja.
Han lirade i. Och det var, alltså kolla hur bra Barzagli är just nu. Bonuccis säsong nu. Han har ju varit hur grym som helst. Vem trodde det om Leonardo Bonucci liksom? Även värvningen av Pirlo, genidrag. Alltså mycket sånt. Morata. Han verkar, han gör smarta affärer. Tänk om vi hade börjat med att göra det. Att kicka Galliani och ta in någon smart som tar hand om värvningarna. Alltså jag tror att det är en mycket större del av det hela än man tror.
Ja, absolut. Så är det ju. Men på tal om Galliani och Berlusconi som aldrig verkar vilja lämna, vilket vi har ju varit eniga om också tidigare, att det är lite där skon klämmer i första läget liksom, att man inte har de här, att man liksom inte utvecklas just i den här delen med att köpa och sälja spelare och bygga smart. För det får vi inte glömma, att det är ju liksom Berlusconi och Galliani som sitter och bestämmer det, vilket de även har gjort i 30 år tillsammans snart. Jag tänker att innan vi börjar runda av så ska vi försöka glida över lite grann på det här med försäljningen bara. Vi ska inte bli allt för långdragna, för att det är, som sagt, vi får vänta och se. Det är ju egentligen bara några veckor kvar nu innan någonting egentligen måste ske. I och med att säsongen börjar lida mot sitt slut, och ska man få in någon investerare till sommaren så är det liksom sommar om 3 veckor. Vad tänker jag på? Vad vet ni om vad som är det senaste med thailändare och kineser och ett helitalienskt Milan och att bygga eller inte bygga?
Alltså det senaste där är väl egentligen att det allt ska hända efter säsongen är färdigspelad. Alltså liksom att då verkligen blir det officiellt eller mer diskussioner först. Just nu tror jag är rätt standby. Det kan hända att jag har missat någonting under veckans gång.
Alltså det har ju kommit ut så många intervjuer och allting, uppgifter om kineser och allt möjligt. Men jag tror aldrig att Milan hade gjort allt det där med Mr. B, och han själv hade inte gått med på de här intervjuerna framför kameror där han hälsar på Berlusconi och de snackar bra om varandra och allt det här, om det inte hade varit klart. Alltså jag vet inte, känslan är att det är Mr. B till 100%, i alla fall min. Och allt det här är spel på galleriet för att på något sätt lura någon. Jag vet inte vem.
Det var den där mystiska asiatiska kvinnan som vi snackade med i förra podden. Det var ju någon kvinna som tydligen representerade Kinas regering, väl, till och med.
Ja, just det.
Ja, man fick ju utrett om det var.
Ja, det känns skönt. Jag har inte kunnat sova på 2 veckor.
Men Mr. B samarbetade väl med Kinas bank.
Ja, någonting, så. Någon typ av samarbete med någonting i Kina har han ju.
Ja, så det kan ju ha varit det. Sen så vinklar ju gärna medierna det till att det är Richard Lees representanter, men jag tror att allt är klart med B. Men hur länge sedan var det nu som han sa att det blir officiellt om 3-4 veckor?
Det var ju väl 3-4 veckor sedan, måste det väl ha varit.
Ja, det var alltså, jag kommer inte ihåg, men ja, mötet var ju då 1 maj eller något sånt, ja. Där var det, tror jag. Alltså då när de gick ut framför media och snackade tillsammans.
De sa, var det inte någonting med just datumet sista maj? Eller om det var 1 juni, då någonting skulle bli officiellt?
Tänk så väntar de exakt efter sista matchen.
Man har förlorat med 5-0 mot Atalanta. Och sen så bara Mr. B, så är alla glada ändå.
Jag kommer rädda er, jag lovar. De har sålt den matchen redan. Att de ska få stryk med flera mål. Så att han ska bli världens hjälte som kommer in. Det är lugnt, lidandet är slut. Ja. Tänk vilken saga.
10 minuter senare abonnerar på förlängd kontrakt. Samma skit igen.
Jag läste nu att av alla som har utgående kontrakt så är det Abate och kanske Abiati som får förlängt. Det är total revolution.
Det där med Abiat, det känns som det har varit 3 år nu. Där man liksom har sagt, ja okej, du får ett år till. Ja. Du får ett år till.
Jag tror han är mest med för de unga på träningarna. Så ja. Jag tror att han är bra i omklädningsrummet och så.
Det tror jag.
Men det har jag inget emot att han är kvar. Han är dessutom en bra andra keeper.
Ja, absolut. Jag älskar
det är precis som Juventus har Stolari. Alltså jag tycker båda de är för bra för att vara andra målvakter. De borde ju spela i något mittenlag i
Milan typ.
jag tänkte precis när jag uttalade, tänkte jag Abiati spelar ju redan i ett mittenlag, men något annat helt vanligt lag i Serie A liksom.
Vad nu ett vanligt lag i Serie A är these days.
Italienska vanliga lag, det är inte många lag i Italien som är vanliga.
Hade vi inte haft Diego Lopez och fått honom på det sättet som vi fick honom på, om man hade tänkt så här, målvakt, ska vi förlänga med Abiati eller vad ska vi göra, om man vet hur vår budget är, så hade jag sagt Abiati 10 gånger av 10. För jag tycker att han är en bra målvakt.
Absolut. Stabil. Var det du som hamnade i den diskussionen på Twitter med det? Om det var ju någon av de här stora, jag vet inte om det var Martin Åslund eller någon av de här lite större i alla fall, som hade skrivit det att han inte förstod vad snacket kring Diego Lopez var, för att så bra har han faktiskt inte varit.
Alltså det var Lorenzo Medici.
Så var det var han.
Alltså jag trodde att det var ett skämt först, att han var ironisk. Ja. Men jag fattar inte, han kan inte ha sett en enda match om man skriver så. Visst, Diego Lopez har gjort, han gjorde en tabbe mot Empoli där, den dåliga utsparken, och så gick han ut utanför straffområdet med händerna. Men det räddade ju ett mål. Mot Parma släppte han in då, den, då han blev skadad. Och det var denna nu. Men samtidigt, denna nu som han tappade in. Eller han tappade inte in den. Men vi, låt säga att han tappade in den.
In
den paraden han gör på Berardi vid läget 2-2. Alltså för mig är det liksom plus minus och så noll. Matchen borta mot Roma, då vi på ett poäng då i vintras. Alltså bara i den matchen gjorde han 4-5 räddningar som skulle varit mål. Och det jämnar upp. Bara de två matcherna jämnar upp för alla hans misstag på hela säsongen. Då ska vi inte snacka om alla räddningar han gjort i de andra matcherna där vi skulle få stryk och kanske tog med oss något poäng. Eller i matchen där till exempel mot, vad var det, Genoa, där vi fick stryk med 3-1. Men det kunde ha blivit 7-1. Och många andra matcher också. Det har räddat oss från att bli totalt överkörda. Jag tycker att säga att Diego Lopez har en dålig säsong, jag vet inte.
Det är rätt sinnessjukt att säga.
Agenten gick också ut och sa att han ville stanna i bilen. Glädjande nog.
Han själv sa ju det också häromveckan. Fast dagen efter de hade fått stryk mot Genoa, tror jag. Eller någon sån supermatch han hade gjort. Sa han att han ville stanna där och vinna titlar. Jag vet inte om han kommer få vinna titlar, men
han kan få vara kvar.
Ja, precis. Han kan få vara kvar, det är som.
Men de vann ju ändå Berlusconi Trophy och de vann den här i Abu Dhabi. Man får ändå vara nöjd med dubben.
Ja.
Och den här Trofeo Team innan säsongen. Det är trippeln vi vunnit ju.
Ja.
Och sitter vi och klagar över säsongen.
Ja, herregud.
Vi är så bortskämda.
Fan tänker vi. men ska vi börja tacka för oss i det här avsnittet? Eller vad säger ni?
Jag kan snacka en timme till.
Det var ju så länge sedan, så vi kör dubbelpodd idag.
Ja, exakt. Det har jag inte tid med tyvärr. men vill ni tipsa om några av helgens matcher innan vi... Jag vet att Juventus Napoli ska väl spela och
lite sånt. Lazio Roma.
Det är där. När är det där ut? På
lördag? Nej, på måndag klockan 6.
Måndag klockan 6.
Är det? Den vart väl flyttad i och med att Lazio spelade i onsdags?
Ja, det måste vara.
De hade ju cupfinalen där.
Så ja, just det, cupfinalen flyttas i och med
Champions League-finalen, ja.
Ja.
Men vad säger vi? Känns ju som att Juventus-Napoli kan bli en bra match den 23, vilket är lördag då, klockan 6. Och sen så är det väl egentligen Milan-Torino, om man nu vill bemöda sig och se den, Lazio-Roma. Lazio-Roma är ju nästan ett måste för i princip alla. Men ser ni någon intressant match däremellan?
Genoa Inter kanske kan bli bra.
Ja. Niang är ju skadad. Han är väl tillbaka på Milanello. Tror jag.
Jaha, det visste inte jag.
Bara det är glädjande att han är tillbaka på Milanello.
Han är knäskadad.
Det är inte så glädjande.
Nej, man kan alltid studera Bertolacci.
Duktig fotbollspelare.
Mycket duktig.
Då återstår väl ingenting annat än att vi helt enkelt får tacka för oss och be om ursäkt till er som har suttit på nålar hemma och bara väntat på att podden ska komma igen. Om ni nu finns. Jag tyckte inte man hörde min ironi tillräckligt där, så jag var tvungen att lägga till en lite tydligare touch på det hela också. Vi får väl se hur, om och när vi lyckas lösa en lucka nästa vecka. Jag kör ju min praktik just nu, så att jag är ju borta från hela eftermiddagarna, hela kvällarna fram till midnatt. Och ni kan jag tänka mig har skola på förmiddagarna.
Sista tentan 2 veckor, så när det är lov.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, helt galet.
Då kan vi podda varje dag i
sommar. Ja, det blir så i sommar.
Kör Melkazo podd varje kväll.
Ja.
Vad har hänt idag? Använd hashtag MS-podcast.
Och Forza Milan.
Ciao,
ciao, ciao.
Ciao.
Rossonero, rossonero, shalalala, uta. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'ha. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che
c'è di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Yeah.